startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Det är vår. Människor strömmar in mot Jerusalem. Fler och fler kommer dit. De ska fira Pesach, den stora högtiden. Där de ska fira hur det judiska folket blev befriade från Egypten. Från fångenskapen i Egypten. Drygt 1004 år tidigare. Man kan säga att det är en ganska lång tradition. Men vi har väl firat den kristna påsken minst lika länge. Så vi börjar komma ifatt. Men nej, de ligger fortfarande före. Ni fattar. Det var en stor högtid. Människor drogs till Jerusalem. Alla som hade möjlighet ville komma dit. Och man mindes tillbaka befrielsen från Egypten. Men man längtade också efter en ny befrielse. Israel var ockuperat av det romerska riket. Man väntade och tänkte att snart kommer nog Messias. Och när Messias kommer, då kommer man sedan köra ut romarna härifrån. Så blir det ett fritt Israel igen. Jesus närmar sig Jerusalem. På det som vi kallar palmsöndagen så rider han in i Jerusalem på en åsna. Folket står och ropar, Hosianna, Davids son. Välsignad han som kom i Herrens namn. Hosianna i höjden. Folket hyllar honom som Messias. Nu äntligen kommer han. Och så börjar han vistas under veckan i templet väldigt mycket. Han är där och undervisar. Han möter människor. Han undervisar. Ja, förresten, han börjar med att driva ut de som handlade där. Det har ju blivit en handelsplats ute på hedningarnas förgård. Det gillade inte Jesus. Så han välte borden, skickade ut alla som höll på med pengar och grejer där. Han sa att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Ni har gjort det till ett rövarnäste, så kan vi inte ha det. Blinda kom till honom, lama fanns där och de blev botade av Jesus. Han botade människor. Han satt och undervisade i templet. Han mötte människor så förkunnade han de glada nyheterna, evangeliet. Och han berättade också mer och mer tydligt att han skulle dödas. Mer och mer blev det tydligt för lärjungar att någonting är på gång. Men han talar också om uppståndelsen. Och så finns han där inne och så ser han hur rika människor lägger jättemycket i insamlingen som fanns där. Och så ser han hur en änka lägger ett eller två. Var det två små kopparmynt? Två små kopparmynt. Och han bara tittar, den där. Hon gav mer än alla de andra. Inte i pengar räknat, men hon gav allt hon hade. Och så talar han om att templet ska förstöras. Det gick i uppfyllelse cirka 40 år senare, år 70. Han talar också om tidens slut och att han skulle komma tillbaka. Han talar om det viktigaste budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Folket, de älskade Jesus. Men de styrande, de hade betydligt mer problem med honom. Och de hade dessutom andra planer. Det står så här att översteprästerna och de skriftlärda sökte efter tillfälle att gripa honom med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden. Det får inte bli upplopp bland folket. Det var ord de inte lyckades hålla. De fick ett tillfälle och då tog de det lite längre fram. Vi kommer till det. Vi är framme vid den här dagen som Annette började berätta om. Och låt oss slå upp Markus evangelium, kapitel 14. Om du har din bibel med dig. Så Markus evangelium, kapitel 14 och vers 12 ska vi börja läsa. På den första dagen i det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom, vart vill du att vi ska gå och göra i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem, gå in i staden, där ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom. Där han går in ska ni säga till husets ägare, mästaren frågar, var är mitt gästrum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och fann att det var som Jesus hade sagt. Och de gjorde i ordning påskalammet. De skulle fira den traditionsenliga påskmåltiden. Men var skulle de fira någonstans? Och Jesus gav tydliga direktiv. Gå in i staden, där kommer ni möta en man som bär på en vattenkruka. Följ honom. Och då kan man tänka, i en stad med tusentals människor, det är lite som att hitta en nål i en höstack. Det måste finnas mängder med människor där inne som bär omkring på vattenflaskor eller vattenkärlkrukor. Fast den lilla detaljen var att det var kvinnornas uppgift. Så att du hittade en man, då var det förmodligen han. Det var nog inte så många fler män som bar vattenflaskor eller vattenkrukor. Betydligt vanligt att män bar vinkäglar och så vidare, men det var just vattenkärl de skulle titta efter. På något sätt verkar det som Jesus uppskattade det där. Det finns en här inne och han gör inte som alla andra. Du kommer hitta en man där. Han är inte som de andra. Han bär på vatten. Följ honom. Och Jesus, han följer upp det. Vi tror att det är ungefär samma kväll. Det som vi läser i Johannes 13. När Jesus tvättar fötter. Det var inte hans uppgift egentligen. Men vi läser det ändå. Även om vi hört Albin läsa det här om sistens. Visst var det så? Johannes 13 och vers 4 läser vi från. Han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk och knöt den om sig. Sedan hällde han vatten i tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig har du ingen del av mig. Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter utan händer och huvudet. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta. För det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Alltså, hallå. Jesus var alltså deras herre. De hade förstått att han var Messias, att han var den levande Gudens son. Och nu böjer han sig ner och tvättar deras fötter. Någonting stämmer inte riktigt i den bilden. Petrus, som ni hörde, fick ju helt frispelat, tänkte jag säga. Det var inte alls som han hade förväntat sig. Petrus var ju spontan, så det var inte så märkligt att det var just han som reagerade på det sättet. Och vi kan också tänka att Jesus, han hade liksom ett jobb att göra. 3 år spenderar han med sina lärjungar. Och för att forma dem, för att visa på ett exempel hur man ska vara som ledare. Jesus visade vägen till en annan sorts rike än vad människor tänker spontant. Ett rike där det inte handlar om att roffa åt sig. Ett rike där det inte handlar om att få den bästa positionen, högsta lönen. Ett rike där det handlar om någonting helt annat. Att tjäna, betjäna andra människor. Så Jesus, han böjer sig ner i ödmjukhet och blir de andras tjänare. Han är med och formar och bygger ett rike där du är välkommen. Där du är hedersgästen. Men det är också ett rike som funkar så att när vi då kommer nära Jesus så framträder våra brister desto tydligare i hans strålglans. I ljuset av honom så framträder våra synder desto tydligare. Backar man bandet till ett av de första, eller förmodligen det första mötet som Petrus hade med Jesus, så säger Petrus så här: Gå bort från mig. Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Ja, som om inte Jesus visste det redan. Men det visste ju inte Petrus då. Du och jag vet ju att Jesus ser oss rakt igenom. Så han går inte därifrån. Även när du kommer till den insikten att jag är en syndig människa. Och säger till Jesus: Du, gå bort från mig. Jag är inte värdig det här. Då lämnar han det inte. Han står milt kvar där. Kanske säger han som han sa till Petrus: Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Var inte rädd. Jesus, han belyser inte bara problemen. Han avslöjar inte bara synden. Jesus kom också med lösningen. För Jesus, han är lösningen. Han är svaret. Han är det som vi behöver. Och det Jesus gör sen, det är att han introducerar. Han delar nattvarden. Det börjar som en helt vanlig måltid. De har firat den här måltiden tidigare. De visste vad det innebär. I Matteus 26 och 26 så står det så här. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, tag och ät. Så långt var allt precis som vanligt. Men så säger han så här, detta är min kropp. Och så tog han bägaren. En bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän jag dricker den nytt med er i min fars rike. Och när de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Detta är mitt blod, förbundsblodet. Gud är en förbundsgud. Gud hade ingått förbund redan med Abraham. Han hade sagt till honom att lämna ditt land, för han bodde i Ur i Kaldén. Lämna ditt land och din far och din släkt där. Bege dig till det land där jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Abraham fick löftet om landet. Abraham fick löften om att det skulle bli ett stort folk. Ett folk som skulle få bli välsignade av Gud. Men också få bli till välsignelse för alla världens folk. Då var det därför lite grann profeten hade sagt, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. De skulle vara ett ljus för världen, ett ljus för människorna, så att peka på Gud. Och så vet vi att de hamnade i slaveri i Egypten och blev befriade därifrån 400 år senare. Gud, han var trofast mot förbundet. Han var trofast mot sitt förbund mot det judiska folket. Och han är trofast mot sina förbund. Det judiska folket, precis som alla andra folk, vänder sig bort ifrån Gud periodvis. Och tappar Guds beskydd. Hamnar i problem. Inte sällan under ockupation. Och till slut vänder de sig tillbaka till Gud. Ofta har det däremellan varit en profetisk inblandad som pekar på, ni måste ju lyssna på Gud. Det är han som är vårt enda hopp. Det är han som kan rädda oss. Han kommer sända Messias. Det vet ni väl. Och när folket då vänder sig tillbaka till Gud så befriar han dem. Är det inte lite grann så våra liv också fungerar? Vi gör fel, vi har brister. Och sen kommer vi till Gud och ber om förlåtelse. Och så känner vi på nytt hur Gud renar oss. Gud är trofast sitt förbund. Och Jesus introducerar nu det nya förbundet i hans blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi kommer att fira nattvara tillsammans. Och jag tror att du kommer uppleva att det finns förlåtelse, det finns nåd, det finns barmhärtighet. Det finns någonting som renar dig på insidan i den här stunden. Och du är varmt välkommen att vara med, vem du än är. De sjöng lovsången, de gick ut till Olivlunden. Och vi fortsätter att läsa i Matteus 26 och 36. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios, båda söner, och han greps av sorg och ångest. Och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds, stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad, min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kom i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad, min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. I ett seman, så vet jag förstått, så betyder det olivpress. Det var en odling vid foten av olivberget, omgärdad av en mur där det fanns en eller flera olivpressar. Liksom mycket annat i Bibeln så är det inte en ren tillfällighet, en ren slump. Att på den plats där oliver pressas och krossas, där prövas Jesus och pressas till det yttersta. Jesus visste vad som skulle hända och ändå greps han av sorg och ångest. Kanske har du varit där någon gång där sorgen färgar hela himlen svart. Allting bara mörknar runt omkring dig. Sorgen efter någon du älskat. Sorgen efter att det inte blev som du hoppats på. Då kan du veta om att Jesus vet hur det är. Har du drabbats av ångest någonstans? Vi hör ofta att dagens unga generation lider ofta av ångest och tycker det är jobbigt. Jag tror det gäller flera av generationer som finns, men vi kan också veta att Jesus vet hur det är. Är du bedrövad någon gång, så vet att Jesus, han var också. Jag vet, det hjälper inte i den stunden. Oftast gör det inte det i alla fall. Men vi kan ändå ha det någonstans i vår baktanke, någonstans i medvetandet att det Jesus gjorde när han drabbades av sorg, ångest, bedrövelse, det var att han vände sig i bön till hans far i himlen. Och så vet vi att han har lärt oss och sagt så här ska ni be: Fader vår som är i himmelen. Han har introducerat Gud, Fadern i himlen, för oss människor. Så att vi, oavsett i vilken situation vi är i, så kan vi komma till honom och säga: far, nu är det jobbigt. Eller: far, nu är det fantastiskt bra. Den kampen som Jesus gick igenom, den var på riktigt. Det var som man läste innan, det var svett som blev som blod. Jag vet inte exakt hur det går till. Det finns säkert någon som vet vad det innebär, men jag förstår det inte riktigt. Men jag förstår att det är på riktigt i alla fall. Men bönen, den kampen han gick igenom, gjorde att han vann en seger. Den stora segern där inne var att Guds vilja blev ett med Jesu vilja. På något sätt förenades Fadern och Sonen och Helige Ande igen. Treenigheten var samlad. Men det var en kamp för Jesus också. Men segern, den vanns där. Den stunden i Getsemane. Där vann han segern. Segern över sorgen, segern över ångesten, segern över bedrövelsen. Segern över den här kampen på insidan. Det slutar med att Jesus, han är redo. Han vet att nu är stunden inne. Bönekampen är utkämpad. Nu kör vi. Nu är det inget att tveka på längre. Vi fortsätter vers 47. Versen efter det var bra nyss. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt: den jag kysser är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sände mer än 12 legioner änglar? Men nu skulle då skriften uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sa Jesus till folkgruppen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungar honom och flydde. Jesus, han följer frivilligt med folkhopen. Han kunde ha kallat på 10 000 änglar eller 12 legioner. Det är ju 72 000 änglar. Det är ganska många änglar om de skulle komma in susande där. Det skulle nästan bli på gränsen till trångt, skulle jag säga. Folkhopen skulle bli... ja, ni fattar. Och så du som har läst din bibel vet att tidigare uppe i Nasaret så blev folk upprörda på honom. Drev honom framåt som kanten på berget där staden var byggd för att knuffa ner honom. Men väl där så vände han sig om och gick därifrån. Och ingen hade någon makt emot. När Jesus gick någonstans, då gick han dit. Då kunde du inte hindra honom, men han kunde frivilligt följa med. Han kunde frivilligt följa med. Och Jesus, nu var han redo. Han var inte redo upp i Nasaret. Hans tid var inte inne. Nu var han redo för det som väntade honom. Och han följer med. Väl medveten om att han skulle dödas. Men det som Jesus gör nu är att han öppnar en väg för dig och mig. Och jag tänker att långfredagens budskap sparar vi lite grann tills imorgon. Imorgon kväll, klockan samma tid som ikväll, så är det långfredagsgudstjänst här inne. Ellen kommer predika. Förmodar att det kommer handla någonting om långfredagens budskap. Annars får du läsa Bibeln själv, det går det bra det också faktiskt. Men jag skulle vilja läsa ifrån Jesaja 35. Ett ord om vägen. Jesus öppnar en väg. Och Jesus sa själv om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet. Jesaja 35, fantastiskt kapitel hela, men jag ska bara läsa vers 8. Där står det så här. En banad väg ska gå där, en vandringsled, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Profeten säger att det ska finnas en väg. En väg att gå som kallas den heliga vägen. Tänk att få gå på en helig väg. Det är väl fantastiskt. Och så kommer, står det till och med så här. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om de är dårar. Det är väl tröst, åtminstone för mig. Kanske för någon mer här inne, jag vet inte. Men det att det finns någon form av vägledning när man går den vägen. Och ändå så finns den här lilla twisten. Ni snappade säkert upp det där det står så här. Ingen oren ska färdas på den. Nej, men det är väl självklart att ingen oren får finnas på en helig väg. Det är ju såklart. Och så kommer det här. Men den är till för dem. För vi vet att alla människor gör fel. Alla människor syndar. Alla människor gör det som inte är rätt. Och är inte rena helt enkelt. Men det är därför som Jesus öppnar en väg. Han bereder en väg, han formar en väg där du och jag kan gå. För han tar vår orenhet, han tar straffet, han tar våra synder på sig. Och han är den som renar oss. Han är den som kan förvandla det där smutsiga, det där tunga på insidan, han kan förvandla det till ljus. För han är själv ljuset. Så när vi tar emot honom så kommer något annat rika på insidan. Då kommer ljuset på insidan. Den här vägen, står det lite längre fram, den är till för de som är återlösta. Den är till för de som är friköpta. Du har blivit köpta, fria. Vi var också slavar, precis som hela israelitiska folket var slavar. Men vi kan bli friköpta. Tack vare det Jesus har gjort för dig och mig. Låt oss be tillsammans. Och under tiden så kommer församlingsledare komma fram hit och ställa sig redo för att vara med och dela nattvard. Och förebedjare kommer säkert gå bort till den kanten för att finnas där och vara redo. Vi kommer gå in i en stund av nattvard och förbön. Och vi ber tillsammans under tiden när de gör sig redo. Tack älskade Jesus för att du tog den kampen. Du tog kampen i Getsemane. Och du gjorde dig redo. Du åkallade far i himlen. Och jag tackar för vi har fortfarande den möjligheten att få åkalla vår far i himlen. Du har gjort oss till faderns barn, till Guds barn. Och jag tackar dig för det. Tack för den nåden. Tack för den friheten där i dig. Nu ber jag för var och en som är här inne i den här lokalen just nu. Kom med din heliga ande. Låt det få bli en helig stund nu, Herre. Där vi får fira nattvard tillsammans. Där det finns tillfälle för förbön. Tack för att du renar oss, Herre. Tack för den nåden det är att få tillhöra dig. Och skulle det vara någon här inne just nu som inte vet om jag är ditt barn eller inte, så ber att du ska komma just nu med din frid, Herre. För vi vet att det är så lätt att få bli ditt barn. Vi bara säger enkla orden: Gud, förlåt mig mina synder. Jag vill tro på Jesus. Jag vill ta emot honom i mitt hjärta. Och du kommer, Gud, med full kraft. För vi vet att du är trofast ditt ord. Du möter oss, Herre. Och du välsignar oss människor. Tack för den här stunden vi får gå in nu och fira nattvard. Minnas att du introducerade detta. Du gjorde om den påskmåltiden. Du formade den och du sa att det här är min kropp. Det här är mitt blod. Det här är det nya förbundet. Jag tackar dig för det, Jesus. Tack att vi får minnas det och vi får fira den här måltiden gång efter gång. Ända tills den dag när du kommer tillbaka. Jag tackar dig, Jesus, för att du kommer att komma tillbaka. Du kommer att komma tillbaka för att hämta oss hem, Herre. Till ett evigt rike. Jag tackar dig för en himmelsk värld som finns. Jag tackar dig för ett hopp vi får ha att någon gång, en gång kommer vi alla få vara där. Tack för den åren där. I Jesu namn. Amen, amen. Paulus, han skriver så här i första Korinthierbrevet 11 och vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd. Han tackade Gud och så bröt han det. Och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Han kommer komma tillbaka. Men fram till dess så kommer vi fira nattvard gång efter gång som Guds folk.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.